Hej! Välkomna till BIM-podden. Dagens avsnitt handlar om en tjänst, närmare sagt inomhusnavigeringstjänst, som Uppsala universitet har utvecklat. Det är en kartfunktion som finns idag i flera högskolor runt om i landet. En campuskarta helt enkelt som hjälper dig att hitta rätt på universitetet. Och vi har med oss idag Henrik Eriksson från Uppsala universitet som ska berätta lite mer om det. Välkommen till BIM-podden, Henrik.
Tack så mycket, kul att vara här.
Hur är läget?
Mycket bra. Det är intensivt nu, det är ju snart terminstart på universitetet.
Ja, fullt upp, jag kan tänka mig det.
Så det är mycket som händer.
Och så kommer liksom världens värmebölja. Det känns som att sommaren har precis börjat.
Ja, nej, men det är härligt att det finns sommar kvar.
Ja, fast man skulle önska det här liksom när det var sommar, alltså under semestertiden. Men hur har din sommar varit annars då?
Jo, men den har varit bra. Så det är mycket utflykter i närområdet.
Det som har varit så bra med det här sommaren tycker jag, det är liksom varit att man verkligen utforskat liksom Sverige på ett annat sätt. Liksom åkt runt och liksom, gjort grejer som man inte har tänkt på tidigare. Så det är det positiva om man ska tänka lite så här.
Och upptäcka allting som man brukar tipsa besökare till staden om.
Exakt, exakt. Och sen en annan sak som jag tycker att om man ska tänka, liksom, försöka tänka lite positivt. Det är typ att just ekonomin, att pengarna liksom har stannat i landet. Det är liksom det också.
Ja, och liksom hjälpa de lokala.
Lokala, exakt. Ja, men vad bra då. Och idag är du här och gästar oss på BIM-podden.
Yes.
Du kommer från Uppsala universitet. Kan inte du liksom berätta lite om dig själv, vem du är och vad du jobbar med rent konkret idag?
Ja, som sagt, Henrik Eriksson heter jag. Jag jobbar som projektassistent på byggnadsavdelningen på Uppsala universitet. Och byggnadsavdelningen har hand om massor av saker kring alla våra lokaler som vi hyr av alla fastighetsägare. Så det är ju ett stort universitet. Vi har ju runt 390 000 kvadratmeter lokaler som vi hyr och det är utspritt på 7 stycken campus plus fler fristående byggnader.
Mm, just det. Men alltså, vem är det som äger byggnaden? Är det Uppsala universitet själva som...
Universiteten får inte äga sina byggnader. Mm-hmm. Så vi hyr byggnader, största delen av Akademiska hus, men även Uppsala akademiförvaltning, Statens fastighetsverk och sen några mindre fastighetsvärdar från vårt perspektiv.
Just det, just det. Alltså, kan man säga att ni jobbar typ som förvaltare på något sätt?
Inte riktigt förvaltare. Det gör man ju på fastighetsbolagen. Däremot så på projektenheten där jag jobbar så jobbar de flesta som projektledare där man har hand om nybyggnader och ombyggnader. Så det kan vara både stort och smått. Just det. Så det bygga om ett pentry till att bygga om Ångström-laboratoriet nu för jag tror det är 1,1 miljarder. Så det är,
då blir ni inblandade och liksom inkopplade där.
Ja, så vi hjälper ju då det som är kärnverksamheten hos oss när det gäller forskning och utbildning, alla institutioner där och citera till att funktionen funkar bra för dem och projektledare mot då, byggare och fastighetsbolagen.
Just det. Och hur många är ni liksom på den avdelningen?
Vi är 8, tror jag.
All right. Och ja, men det är kul att ha er här. Uppsala, mina gamla trakter här. Men vad har du gjort innan då? Hur länge har du varit där då?
Här på universitet så har jag varit sedan 2016.
Just det. Vad har du haft för bakgrund?
Från början så är jag faktiskt datavetare. Så jag pluggat mycket data på universitetet i Uppsala, och sen så har jag också hållit på med programvaruutveckling för Bluetooth tidigare, och sen så har det blivit massa annat, men nu har jag tagit lite utveckling från den rena tekniken till någonstans emellan gränssnittet mellan teknik och administration. Just det här digitalisering, bygga upp digital infrastruktur är väldigt intressant, och just få den här vardagsnyttan.
Just det. Den här tjänsten som ni har utvecklat hålls ju med hjälp av MazeMap, eller hur? Heter de så?
MazeMap. Ja,
vad har ni för liksom koppling till dem?
MazeMap är ju vår leverantör av den här tjänsten, och vi tar ritningar och fastighetsdata som vi har och behandlar den för att sen skicka in det i den här tjänsten. Och sen så är det vi som utifrån det här administrerar det hela.
Okej, okay, så de där leverantörer, det kunde lika gärna ha varit någon annan liksom leverantör om de uppfyllde era kriterier, om man säger så.
Ja, precis. För jag jobbade med upphandling av det här för några år sedan. Och då så fanns det ett antal leverantörer som vi hade med på det.
Just det. Men, och hur länge är det ni har jobbat med det här projektet?
Det startade på våren 2016 och jag kom med på hösten 2016.
Det handlar om liksom navigering, och vad är inomhusnavigering och varför ska man använda det?
Ja, vi är ju vana att kunna använda när vi är ute, till exempel Google Maps eller liknande. Vi vill veta hur tar vi oss
till... orientera oss.
Ja, precis. Ja. Och också veta, okej, var är vi just nu? Så det är två delar, både själva inomhusnavigeringen och sen en positioneringsbit på det hela.
Så man kan säga att det är de två tjänsterna som egentligen bygger upp konceptet.
Ja.
Och varför ska man liksom använda, alltså vad kan det ge för nytta just så här inomhusnavigering? Du nämnde lite grann att man vill liksom orientera sig och sådär. Ja.
Nej, men det är ju just att vi har väldigt många byggnader och campus som vi utnyttjar, och Uppsala universitet är som en liten stad faktiskt. Vi är
som en by liksom.
Ja, vi totalt är vi 50 000 människor, så vi har ungefär 44 000 studenter och 6 000 anställda som ska hitta runt i alla de här lokalerna. Och tittar man nu på första veckan på höstterminen, där vi har 12 000 människor, studenter som anländer, och alla ska hitta till rätt föreläsningssal, rätt grupprum, var är kafeterian, var är toaletterna, vilka vägar ska du gå, kan man gå den här trappan, är det låst i den här korridoren, vilka vägar kan jag gå?
Och då är det liksom, då är den där mappen utmärkt för det. Det är väl det som egentligen varit så kanske huvudsyftet då.
Så det är ju, och det som gör det utmanande är ju också att alla campus har olika struktur. Du har olika benämningar på rum och våningsplan. Nu har du oftast, när du bygger, så har du entréplan på plan 0. Men går du tillbaka så kanske du har plan 1 som entréplan. Så du,
plan 0 är källare kanske.
Ja, så logiken ändras beroende på var du är någonstans.
Just det, och det här är egentligen applicerbar. Alltså man kan tänka mig att det är inte bara liksom skolor och högskolor som skulle ha nytta av det här.
Nej, det är ju alla stora komplex där mycket människor ska röra sig. Så,
runt och...
nu i veckan så har också Uppsala Akademiska sjukhus skaffat det här. Där finns det ju andra saker du vill se. Var finns väntrum? Var finns mottagningar? Och där är det ju också människor som... Är du en student i universitetsmiljö? Efter ett tag så kommer du lära dig var, var du bör gå. Men är du på ett sjukhus så är du kanske bara där en enda gång.
Exakt. Och så kommer det nytt hela tiden, liksom, så här, nya människor. Men jag tänker framför allt typ stora företag som har väldigt så här, alltså typ som om man tar Scania som är också som ett litet samhälle, alltså deras byggnader. Man tar ju bilar för att åka runt till olika byggnader. Det är så stort är det liksom i just Scania i Södertälje.
Mm.
Där skulle man också kunna liksom applicera det.
Ja, och ett annat typiskt exempel skulle kunna vara stora flygplatser.
Exakt, just det.
Så för, ja, förra året så var jag på Charles de Gaulle i Paris. Och då försökte jag se, för då hade jag väldigt tajt anknytning mellan flygen. Jag hade bara en timme emellan. Och då ville jag se, okej, hur ska jag ta mig från den här delen av flygplatsen till den här andra. Men då hade jag bara övergripande kartor över det hela. Och där har vi någonting som man vill ha med eller lösa med det här systemet. Det är att du redan i förväg ska kunna se. Ja, den här är den väg jag ska gå. Du slipper vara orolig och du spar tid på att gå runt och leta var du ska.
Ja, alltså jag tänker liksom att det här skulle ju vara perfekt för alltså Swedavia till exempel.
Ja.
Särskilt nu när de bygger så mycket i Arlanda, det är så här flera områden och byggnader som Pier F och jag vet inte vad de heter och liksom så här.
Ja. Nej, men det har ju under den här tiden vi haft projektet så har vi känt marknaden för det här har definitivt mognat. Och nu är jag skulle säga i alla fall för universitet så är det en hygienfaktor helt enkelt att ja, men det är lätt att hitta där.
Mm. Nej men absolut, absolut. Och jag vet själv hur det är alltså när jag liksom skulle liksom letat anläggningar alltså just på KTH och sådär. Mm. Man går ju ofta slutade med att man går i alla fall när man är ny, man går till receptionen eller någon infodesk eller någonting. Mm. Vart finns det huset? Hur hittar jag det här?
Ja.
Kom ihåg särskilt en gång jag skulle göra en tenta i något hus. Jag kommer inte ihåg om det var hus J. Jag kommer ihåg jag var så stressad att jag ska försöka komma i tid och hitta den här anläggningen, det här huset. Och det är inget stress man vill ha.
Nej.
Innan man ska sitta och göra en liksom, skrivning.
Mm. Och det är... lite av bakgrunden som vi hade i det här projektet var att vi kom från ett tillgänglighetsperspektiv.
Mm.
Och där en av det är ju de som har funktionsvariationer och blir väldigt stressade av att inte veta hur du ska ta dig till en viss lokal.
Mm.
På det här sättet kan man liksom, ja men du sitter hemma, du vet exakt hur du ska gå och du slipper få den här stressen.
Mm.
Och annat grej som vi hade med från början ur det här perspektivet var ju just rullstolsburna och synskadade. Hur gör vi byggnaderna tillgängliga för dem? Och med det här systemet som vi har nu så kan vi visa den här är den tillgängliga vägen som vi då tar genom
om du sitter i rullstol. Ja,
exakt. Så då vi standard mode är ja men du tar trapporna. Men du kan ha olika slags hinder förutom trappor också att du måste ta dig en annan väg där.
Det här måste vara stor hjälp för dem.
Ja.
Alltså verkligen.
Och sen för synskadade då så genererar de vägbeskrivningar som man kan få ut från det här kan du då läsa upp i de inbyggda uppläsarna för Android och iOS. Så då kan du få gå 35 meter framåt, gå en trappa uppåt och så får du det uppläst.
Mm. Riktigt bra. Men hur skapar man rent praktiskt ett system för liksom inomhusnavigering?
Då så utgår vi från ritningar och fastighetsdata. Så jag tror vi har ungefär på det här, säg kanske runt 400 ritningar på alla byggnader.
Mm.
Men vi kan ju inte använda själva ritningarna som karta. Vi har så otroligt mycket mer information i ritningarna. Så vi vill bara ha korridorerna, vi vill ha trapphus, vi vill ha dörröppningarna.
Det är liksom viss information vi vill ha in.
Så att det blir så enkelt som möjligt. Så bort med allt som finns med balkar i taket, hur dörrarna svänger.
Ja men exakt, då har ni liksom valt ut det som är viktigt för det här liksom. Och så har ni sållat bort andra delar.
Ja, så vi skickar bara iväg ritningarna och sen så har vår leverantör då en maskininlärningssystem som plockar bort allt det oviktiga från det hela och vi får en ren karta på det hela som vi kan utgå ifrån.
Och har det varit vanliga liksom så här PDF-ritningar?
Nej, då är det DVG. Och det här är ju från, jag menar, vi har ju lokaler sedan flera hundra år tillbaka på det här. Så det här blir ju det angreppssätt som vi får ha när vi har existerande ritningar då, och göra tolkningen här.
Mm.
Där måste bli det som är intressant då från ett BIM-perspektiv.
Mm.
Det är ju att plocka in det direkt från en BIM-modell. Där du kan få ut det mycket smidigare och få en koppling.
Ja, men jag tänkte just fråga, liksom, hur kan liksom, just det här inomhusnavigeringen samverka med eventuellt liksom, ett BIM-system?
Det vi skulle vilja få till på ett smidigt sätt, om vi kan skapa en BIM-modell för det här, det är att få ett flöde av information när det gäller ändringar, både när det gäller fysisk utformning. Här har vi flyttat en vägg, vi har byggt ett nytt rum.
Mm.
Men sen också att få uppdateringar på vad är det för funktion på rummet. Har vi bytt från ett kontor och det är nu ett grupprum.
Mm. Just det.
Så, kanske i annan fastighetsförvaltning då är det inte så viktigt. Då har vi en torr yta på 20 kvadrat. Sen om det är ett grupprum eller ett kontor spelar inte så stor roll. Men det gör det då däremot när vi vill ha en karta att visa runt på. Och där händer ju saker hela tiden.
Mm. Jag ser verkligen att det här kopplingen skulle vara väldigt nyttig. Det känns som att det ni har gjort är liksom så här BIM fast inom, alltså kart inomhusnavigering.
Ja, det man skulle vilja ha är ju automatiken på och få till de här flödena.
Mm.
Så det är ju utmaningen nu att se till att jobba mot ett sånt flöde. Men så länge vi har liksom statiska DVG-ritningar då kommer det fortfarande att vara handpåläggning på det.
Mm. Ja, men jag förstår. Ni skulle säkert kunna ha stor nytta av att alltså, ta in lite så här BIM-experter i det här och som kan. Jag känner till ganska många, så att se till om ni behöver ha lite hjälp med liksom BIM-delen där.
Ja.
Men hur kan man ju använda alltså, karttjänsten till, liksom, till mer än ren vägvisning? Du nämnde lite tidigare just med det här till exempel med funktioner, nedsättningar och så vidare.
Vad vi har gjort för att just skapa den här vardagsnyttan är ju att vi kopplar ihop det med studenternas schemasystem.
Jaha, så man skulle kunna liksom koppla in det till andra koncept?
Ja, så vi har ju om man generaliserar det, rumsbokning av allehanda slag. Vi har ett grundsystem där vi har en grundvisuell karta som vi kan se. Och sen kan vi ju då lägga på informationslager uppe på det här.
Mm.
Och då kan man då hämta in information från andra datakällor. Så till exempel skulle man kunna tänka sig hjärtstartare, var finns de? Eller
brandsläckare.
Brandsläckare, skrivare, allting som liksom asset management. Ja. Var har vi våra grejer?
Ja, WC och sådär. Liksom, ja. Sådär.
Och där har vi då också, på, det är ju en stor grej för sjukhus. Var har vi de här maskinerna, de här apparaterna?
Mm.
Och sen kan du då göra visualisering av massor datakällor uppe på
just det. Men vad sa du att du, ni kopplade ihop elevernas schema?
Ja, så där får varje student ett individuellt schema där man ser, här har du en kartlänk till var du ska gå någonstans. Så då vet du redan när du startar din vecka, här kommer jag vara under veckan, jag behöver inte fundera på att gå runt och vad sjutton var jag skulle vara nu någonstans.
Har ni fått någon respons av det här? Ni har inte satt igång eller är det ute nu eller hur?
Ja, det, karttjänsten och inomhusnavigeringen har varit igång i 2 år nu.
Ja.
Det underlättar väldigt mycket.
Hur har responsen varit där då?
Ja, men det har varit
positivt, liksom.
Väldigt bra.
Mm, kan tänka mig det. Men jag tänkte på en sak. Skulle man inte kunna att just bokningar och sånt, finns det också möjlighet? Alltså, att om skolan har liksom en öppet föreläsning och så vill man veta, ja, men anmäler till den här föreläsningen och så är det max 50 anmälningar att man kan gå in. Ungefär som om man kollar på typ träningsappar, man går in och bokar pass och så kan man se, ja, men nu är det fullt eller inte. Men det är inget som ni kanske har tittat på.
Det är väl nästa naturliga steg. Nej, men där den möjligheten finns. Vi har inte implementerat det, men då är det så att då kopplar vi det till det bokningssystem som vi har. Och då kan du via kartan se vilka rum är upptagna en viss tid, och då kan du också sen börja jobba med sensorer av olika slag. Då kan du se att ingen har varit inne i det här rummet på 15 minuter. Så en hel del när det kommer till lokalutnyttjande som man kan använda det här till, är ju att se, ja, men var är närmast lediga rum som vi skulle kunna vara, och har vi en no-show på en bokning att man har bokat men dyker inte upp, och du har en sensor där, så säger den okej, ni har en kvart på er att komma till salen, gör ni inte det så bokar ni av och du öppnar upp för en andra ny bokning
liksom. Jo, men ja, vad fiffigt, för jag tänker liksom, då slipper man gå in i liksom mejltjänsten och alltså oftast kollar liksom vilka rum som är lediga och söka upp där, alltså kunna liksom se det på den appen, alltså det skulle vara till stor nytta. Jag tänker liksom framför allt för, som sagt, för aktörer som jobbar på stora företag som har massa rum och som det här är liksom, det gör man ju hela tiden, leta rum och försöka boka upp och vad som är ledigt, vad som inte är ledigt, och du vet.
Ja. Och sen kan man ju också tänka sig en möjlighet som finns att göra är ju att nu är ju vi baserade på själva rumstrukturen som är fått från ritningarna.
Mm.
Men vi kan ju också lägga på egna strukturer om du har ett kontorslandskap till, om du jobbar aktivitetsbaserat, så kan du då lägga upp ytor där du har varje skrivbord och har det som en bokningsbar resurs. För universitetets del så är det ju studieplatser som är intressant för oss, men i en kontorsmiljö så är det ju att se, jag vill ha ett någonstans där jag kan sitta ner och jobba ostört. Var finns närmast lediga plats då?
alltså det här är ju väldigt bra för numera det är många som går över till just aktivitetbaserade liksom koncept.
Ja.
Och kunna se i förväg hur det ser ut.
Mm.
Vart man kan gå och sätta sig just.
Mm.
Det hade varit jättestor nytta.
Ja. Den andra delen i det vi har, det vill säga inomhuspositioneringen, att kunna veta var du är.
Just det, jag menar alltså inomhuspositionering, alltså vad är det för någonting? Hur funkar det?
Ja, det vi har sett då på Uppsala universitet är att vi har väldigt vidsträckta campus. På Biomedicinskt centrum till exempel så har en av korridorerna är 315 meter lång. Och vissa andra campus är väldigt vindlande och man har byggt ihop många hus och det är väldigt komplext att ta sig emellan dem. Så om du bara har en karta, det är jättebra, men du vill ju veta, okej, var på kartan befinner jag mig just nu? Är jag på rätt väg?
Okej.
Okay. Så det är ju som GPS då, fast inomhus. Mm. Där är det ju så att på GPS, där har du satelliter som referenspunkter. Det har du däremot då inte inomhus. Och dessutom är det ju svårt att veta vilket våningsplan befinner du på.
Mm.
På den lösningen som vi har valt, så för att kunna hitta var man är, så får vi då hitta nya referenspunkter. Och där har vi en kombination av dels accesspunkter för wifi.
Mm.
Vi har lagt till Bluetooth beacons, små sändare som säger att här är du nu. Plus att vi kombinerar det med geomagnetisk data från jordens magnetfält. Hur den finns mikrovariationer då i magnetfältet och hur byggnaden är byggd med stålstrukturer och så.
Mm. Och hur har ni liksom resonerat kring teknikval för just alltså positioneringen?
Där gjorde vi en pilotstudie för det här, för att titta på olika varianter. Se vad kan vi utnyttja för resurser som vi redan har. Och det ska inte vara allt för besvärligt att underhåll och inte för dyrt på det hela. Det som finns i alla lokaler nu för tiden, det är ju accesspunkterna för wifi. Däremot så är ju inte de anpassade till just navigering. Du behöver ha dem mer utspridda för att kunna göra triangulering emellan.
Vad menas med det?
Där behöver du då ha... Accesspunkterna är optimerade för du ska ha bra data längs den här korridoren. Däremot så skulle de vara... Så ofta sitter de i en rak linje. Men för att kunna... och då kommer man att om man går i korridoren kommer man ha en överlappning mellan de här. Men för att kunna se på ett säkrare sätt var du befinner dig någonstans, då skulle de behöva vara mer utspridda sidledes för att kunna bestämma på själva positionen för dem. Och där tror jag det har blivit bättre med de accesspunkter som har kommit det senaste året. Sånt. Men när vi gjorde valet så en lösning med bara det skulle inte funka. Kikar man på magnetismen så går vi ju då runt och gör inläsningar av hur varierar den. Kallas fingerprinting då. Men att bara ha magnetism, det tar ett litet tag. Du behöver gå kanske 20-25 meter innan du har sett tillräckligt många ändringar.
Jaha, så den känner av liksom så här.
Ja, att den ändras i riktning och styrka där. Men du behöver gå en bit för att den ska kunna känna igen att de här ändringarna gör att vi vet att vi är här borta. Och vad du vill ha är en bra så kallad first fix. När du kommer in i en byggnad, i entréer, när du kommer in på ett våningsplan från ett trapphus och sånt, då vill du ha en bra startposition. Var är jag någonstans? Och det är där som du då kommer in med de här Bluetooth beacons. Och för att inte få det allt för dyr lösning, skulle man bara göra beacons och få den upplöst eller noggrannhet vi vill ha, vilket är runt 2 meters noggrannhet var du befinner dig. Har du bara Bluetooth beacons, då behöver du fler beacons och tätare placerade för att få samma noggrannhet. Så vi valde den här lösningen att, som kombinerar
allt. De där tre.
Ja, så vad vi gör då är att vi placerar ut de här Bluetooth beacons just vid entréer och
plan. Liksom.
Ja, så det blir en ganska gles lösning. Det som kostar då är inköpen av beacons, och sen har du underhållsbiten eftersom här är batteridrivna. Så där finns det en underhållsbit där. I framtiden så där bygger man ju in Bluetooth beacons i accesspunkter. Så då finns det ju med redan i accesspunkten, och du kan utnyttja dem, och de är strömförsörjda hela tiden där.
Just det.
Men vi räknar med att det här kommer hålla en 5-6 år i varje fall, och sen så kommer
man ut liksom, kanske.
Ja, och då kanske finns en ny teknik för det här.
Vi pratade lite tidigare om liksom utvecklingsmöjligheter, liksom. Vad finns det fler utvecklingsmöjligheter? Du har nämnt lite om det här med att eventuellt kunna boka rum och så vidare. Men vad händer nu framöver?
Nu så har vi varit inne i projektfas här, och nu så övergår vi då till förvaltning, och då kikar vi på hur vem matar in informationen, hur bygger vi upp den här kedjan med information om ändringar från fastighetsägare och med flera. Så det är den stora biten där, och sen är det just det här kring lokalutnyttjande, att få till ett högre utnyttjande av det här. Och där var jag med i en utredning för 1,5 år sedan där vi kikade på hur utnyttjar vi våra utbildningslokaler. Och då såg vi det finns en stor potential att öka det lokalutnyttjandet. Och en hel del där det här systemet skulle kunna hjälpa till är ju just att göra det lättare att boka ett rum på ett annat campus, i en annan byggnad där man inte är van att vara. Nu finns det ett motstånd. Jag bokar det här rummet på det här campuset som jag känner till, och man kanske inte får, man vill ha en 60-platsers sal, och då kanske man inte får den tid man vill ha, medan det finns en ledig sal på närliggande campus just då, som man skulle kunna utnyttja istället. Där öka på lokalutnyttjande tror man skulle kunna få till det. Jag tror vi säkert skulle kunna spara 10-15 miljoner på att få upp den utnyttjningsgraden.
Verkligen. Men jag tänkte, är fastighetsägarna liksom, i det fallet liksom Akademiska Hus, är de också involverade på något sätt i det här projektet då?
Inte för tillfället här inte, utan det har varit från oss liksom, brukarsidan, men det här är ju definitivt någonting som fastighetsbolag av olika slag skulle kunna ha som tjänst till sina hyresgäster. Och sen är det ju det här, vi har ett riktigt bra grundsystem med karta, men just det här att kunna visualisera data från andra datakällor.
Mm.
Till exempel, om vi går tillbaka till utnyttjandegraden. Var finns de lokaler som vi utnyttjar minst?
Mm. Få ut lite statistik och så. Ja, liksom.
Och kunna visualisera det på ett bra sätt. Och kunna se samband. Aha, nej, men vi kanske behöver samla en viss funktion där borta. Eller varför har vi det här utnyttjandet i just de här lokalerna?
Mm.
Och också kika på över tid, tidsintervall. När har vi mest utnyttjande?
Mm.
Och där kan man ju också koppla det kanske till lokalvården. Att om det inte varit så många här, då behöver vi inte städa den här lokalen lika ofta. Så där kan vi
utnyttja det här konceptet till andra delar.
Mm. Och en annan sak som kan hjälpa det här. Jag pratade för ett tag som är en av de väktare som vi har som går runt på campus.
Mm.
Och där, nu har vi ingen direkt koppling till det systemet, men ändå, i och med att han kan se vi har det här larmet till den här, så kan han då kapa insatstiden med kanske 4 minuter. Genom att vi vet exakt var den är. Och har man då en koppling från det här systemet alldeles direkt till det larmmeddelande som man får ut. Och ser här är det, så kan man få en väldigt bra insats ur säkerhetssynpunkt där.
Ja, nej, men det känns som det är många tjänster man kan koppla in och liksom effektivisera. Det är därför jag tycker liksom rent generellt borde liksom, det här vara väldigt populärt liksom, hos framförallt alltså fastighetsägarna att alltså, ha koll på deras liksom, fastigheter. Ja, men väldigt intressant, Henrik. Det känns som, jag tror det här kommer nog bli ganska populärt nu framöver.
Ja, nej, men det är... som jag sa, marknaden har verkligen mognat de senaste åren. Så när vi startade så var vi, jag tror vi var först i Sverige med just det här. Men nu är det mer och mer av en standardlösning kring det här som man liksom verkligen kan se till att få vardagsnytta till de som är i lokalerna.
Ja, men jag tänker liksom så här att folk har blivit mer digitala numera också. Så där.
Ja.
Tack vare covid.
Ja.
Alltså. Eller...
Och det här är ju också ett komplement till den vägvisning som finns i byggnaden redan med skyltar och så här. Men en mycket mer flexibel... vägvisning och skyltning.
Mm. Nej, men verkligen. Jag tänker liksom det här är perfekt för typ Lokum och CISAB, du vet, alla deras skolor. Du vet. Stort tack för ditt medverkande, Henrik. Väldigt intressant diskussion och väldigt intressant tjänst ni har tagit fram. Och jag skulle vilja önska dig lycka till med ditt fortsatta arbete med tjänsten på Uppsala universitet. Och tacka så jättemycket för att du tog dig tid och gästade min podden.
Tack själv. Och har man några frågor eller funderingar så är det bara att skicka dem på min LinkedIn. Henrik-Erikssons-work.
Nice. Okej. Okay. Tack så jättemycket, Henrik.
Tack.